Jag vill dela Guds ord med er. Det är jag här för. Det är mitt uppdrag idag. Och jag vill dela ett ord som på olika sätt har Gud satt sin spotlight på. Ibland är det ju så att Gud tar någonting och säger liksom, ja, men det här är ett ord för en tid. Och det har kommit in på lite olika sätt. Det var egentligen det var när EFKs styrelse samlades i höstas. Vi har samlat till en bönestund och firade nattvard tillsammans och sökte Gud. Och då kom det här bibelordet in i tilltal, och sen har det på olika sätt kommit tillbaka, och på något sätt är det någonting som sätts i Guds spotlight i det här ordet, och det vill jag dela med er idag. Och det är från andra Korinthierbrevet 4, och jag läser, och titta, tekniken är med mig också. Vi ska börja med första bilden, där är den andra bilden tror jag. Är det jag som har... Se där, ja. Så. Och jag läste från andra Korinthierbrevet 4. Paulus som skriver: när jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel, jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar mig inte mig själv, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död. Nu hängde jag inte med här. Den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvisa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som har uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler, hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Herre, nu ber vi om att du ska öppna våra ögon för ditt ord, att vi ska liksom se mer av vem du är och vad du vill med våra liv, Herre. Kom i din ande och tala till oss den här förmiddagen. Amen. Det var en lång text där, och långa texter det blir många ord, och jag ska försöka liksom ta oss in i det här och fundera på vad är det här säger till oss. Vad säger det om Gud, och vad säger det till oss, och säger om oss människor. Och om man tittar bakifrån, så längst ner där, så är det ju spännande, för det står att allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet i Guds ära. Alltså allt det som står innan har ett syfte. Syftet är växt. Det är en numerär växt, alltså en växt i kvantitet. Allt detta sker för att nåden ska nå allt fler, för att evangeliet ska spridas, för att det inte ska vara konstant, utan det ska vara en växt i detta. Allt detta här, det har det, och det ska väcka också en överflödande tacksamhet hos allt fler. Alltså det är en växt både i kvantitet och i kvalitet. Det som beskrivs innan får den frukten. Och då blir det ju intressant. Då blir man liksom lite intresserad. Ja, men yes. Jag vill se det här. Vi ber om det här. Vi vill se det här i våra församlingar. Vi vill se det här i Guds rike hända. Och kan vi få nycklar för det, så tar vi gärna emot dem. Eller hur? Då liksom lyssnar vi med våra öron. Yes, vi är beredda att höra. Vad säger då Guds ord för att det här ska ske? Så. Och det som man kan undra är ju om det här ska ske, den här växten i antal och i kvalitet, vad är det för liv som Paulus målar upp? Hur ser de kristnas liv ut där det sker en sån framgång i Guds rike, där frukten blir så synlig på det här sättet? Och då tror jag att vi gärna har bilder av hur sådana fruktbärande liv ser ut. Vi har bilder som är kanske lite glamorösa på något sätt. Det ska vara ganska frodiga liv som blomstrar på många fronter där det här händer. Ett missionellt liv pratar vi om inom evangeliska frikyrkan. Att ett liv som är utgivande, som vi sänder ut evangeliet i. Och det kan lätt bli så att det blir någonting som några få kristna kan lyckas nå upp till. Någon slags extra bonus på något sätt. För de som har liksom fått ordning på livet. Men i den här texten så träder det fram ett liv som har många, många sidor i sig. Paulus skriver: alltid är jag ansatt men inte kringrädd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Alltså det, om jag skulle fråga er, vad får ni för associationer? Hur verkar Paulus ha det? Om jag frågar så. Hur verkar han ha det? Verkar det vara liksom på topp? Det verkar vara ett liv som det svajar ganska rejält i. Alltså han beskriver ett liv där han är slagen till marken. Han är rådvill. Han är förföljd. Alltså det krackelerar på många ställen i livet. Och det är inte speciellt glamoröst. Och jag och Lina, ni som har den här funktionen då i Evangeliska Frikyrkan, vi har startat en podd som heter Ett missionellt liv. Hur många lyssnar på poddar? Lyssnar ni på podd någon gång? Några få människor. Ja, det är alltså på nätet kan man lyssna in. Man kan ladda ner en app eller på Spotify kan man lyssna in, och så kan man söka på Ett missionellt liv. Och där pratar vi om olika ämnen, om att hur kan vi leva ut evangeliet idag. Och en av gångerna så pratar vi om hur kan man leva ut evangeliet när man känner att mitt liv är sårbart. Mitt liv är, jag känner att det finns en tyngd i livet och det finns det saker som går sönder, det finns sorg. Kan jag då mitt i det ändå leva ut evangeliet idag? Och det är precis det som Paulus säger, att precis där, precis då så kommer evangeliet bli synligt. Och vi fick jättemycket reaktioner också på just de avsnitten som handlade om det. För det var så många människor som kände igen sig. Att så ser livet ut. Det är inte flow hela tiden i livet. Det glider inte på. Utan jag känner igen mig i det här, i de här texterna. Och jag och Hanna, vi tillsammans med några andra står i en pionjärsituation i Östersund. Där vi försöker bryta ny mark. Vi har startat alfakurs på lite nya ställen. Och vi försöker bilda en ny, för att nå nya människor. Och att det här med att vara pionjär och stå i församlingsplantering, det har jag haft någon slags lite så här, kanske lite romantiserad bild av. Att wow, tänk vad fantastiskt att få liksom göra det i Guds rike och så. Men i måndags när vi hade ledningsgrupp Då läste vi den här texten och kände att den beskrev precis hur vi kände. Så här utblottade, så här rådvilla, så här krackelerade, sprucknas känns våra liv. Och ändå får vi stå i det och få se människor säga ja till Jesus, komma närmare honom, och vi får uppleva ändå Guds rike hända. Men vi har ofta en annan bild av hur vi ska må, hur det ska se ut i Guds rike när Guds rike kommer. Och jag ska också vilja ta oss in i det som Paulus målar upp här genom några kontraster. För det är nämligen så att tittar man närmare på den här texten så målar Paulus upp kontraster. Han målar upp kontraster i hur Gud är, men också vad som finns inom oss. Och det är några nyckelord som jag vill att vi ska titta på. För det handlar om hur vi kan hantera våra liv och vad Gud vill agera i våra liv. Och det första kontrasten som Paulus målar upp, det är död och liv. De mest maxade orden vi har egentligen i det svenska språket. Död och liv. Och vi ser här att det handlar om Gud. Det handlar om att Jesus Kristus har dött för oss för att vi skulle få liv. Och här är ju själva centrum i evangelium som han målar upp. Och det är för att de ska få klart för sig att det är den guden vi har att göra med. Den gud som har brutit dödens udd och som har kommit för att ge varje människa liv. Det är det som är evangelium, och därför använder Paulus de här orden för att liksom bilden ska bli klar. Och det här är Guds oerhörda uppståndelsekraft, och den har makten att bryta varje destruktiv kraft i varje människas liv. Och det här kontrastorden död och liv, de finns också beskrivna med andra ord. Och det är ljus och mörker. Han beskriver också att det mörker som finns hos människan, det har också Gud tagit ur med. Och bryter in med sitt ljus. Så Gud är en Gud som har tagit itur med död och mörker och kommer in med liv och ljus. Han har den förmågan. Och det finns inget död och inget mörker i någon människas liv som inte Gud kan bryta. Och det här ingjuter Paulus i Korinterna, som står i ganska svåra situationer som församling. Men han vill liksom lägga det fundamentet. Det här är den Gud ni har att göra med. Och när vi möter människor, och vi står i de relationerna, vi ser människor stå inför enorma mörker, liksom skeenden i livet, då behöver vi läsa de här texterna och liksom rota oss djupt i vad är det för Gud vi har att göra med. Han har kraften att ta itu med vilket mörker som helst. Och mörker finns det. Det har vi inget svårt att se. Vi kan beskriva det som kristna, men det finns andra som beskriver det också. Idag vet vi att det finns otroligt mycket rapporter om hur måendet ser ut i Sverige. Hur många det är hur många i den unga generationen som drabbas av psykiska sjukdomar och på olika sätt kämpar. Det finns en organisation som heter Kairos, som är en sån här organisation som beskriver vad trender idag. Det är inte ingen kristen organisation, utan det här är professionella människor som på vetenskapligt sätt försöker säga att det här är det som vi tror är på gång framåt, och hjälper andra organisationer, företag och ideella organisationer att styra sin verksamhet så att man förstår vad efterfrågar människor idag. Och de gör varje år en rapport och som heter What's On. Alltså de skrev What's On 2019. Och då beskriver de olika områden. Och lyssna hur de beskriver området själen. De har olika rubriker. Vad händer i livet? Vad händer i människors själ? Och så här skriver de. Inga kristna. Och säger de så här: aldrig förr har så många sagt sig vilja ha mindre press i livet, och aldrig förr har så många haft att göra ingenting som favoritsysselsättning. I det ständigt uppkopplade och prestationsbaserade samhälle har stress blivit den nya folksjukdomen. Inte minst bland unga skjuter sjuktalen i höjden. Det är allvarligt. Botemedlen, psykofarmaka såväl som mindfulness lindrar, men går de till botten? Frågetecken. Det är nära nu. Det är allvar. Det är en beskrivning av människan idag. Det är beskrivning av mörker som många står i. Samtidigt har vi en annan bild av vårt samhälle. Vi har ett ekonomiskt välstånd i stora delar av samhället, där människor tycks leva liv utan att riktigt landa i att de har ett behov av Gud. Men förr eller senare så kommer det till sådana situationer där människor ser att ja, även om de har ett ekonomiskt välstånd, så är behovet av Gud. Jag hanterar inte hela livet utan att behöva vända mig till någon utanför mig själv. Och det är viktigt att vi har koll på vad som är evangelium. Att det är det här. Att vi har ett gott budskap till människor. Evangeliet är att Jesus kom för dig. Och för att bryta död och ge dig liv. För att ta dig ut ur mörker in i sitt ljus. Och det är ett evangelium som har attraktion. Det är ett evangelium som drar människor till Jesus. För det var ju det som var karaktäristiskt med Jesus. Hans helighet och hans Guds liksom, andes uppfyllighet, att han var uppfylld av Guds ande. Det gjorde inte att människor steg bort ifrån honom. Utan det, tvärtom var det så att människor kände att den doften är god. Där vill jag komma, jag vill vara nära där. Och det säger någonting om hur vi ska vara som kristna. När människor börjar känna att där vill jag vara, då är vi nog på rätt spår. Det här doftar gott, kände människor. Det var kontrasterna som Paulus målar upp om hur Gud är och vad evangelium är. Men sen kommer det till när han beskriver människan i den här texten. Och då ska jag ta två kontraster. Den ena kontrasten är att han beskriver människan som ett lerkärl. Och i den andra vågskålen så beskriver han kraft. Och här är du och jag. Här kommer den rådvilla, den lite vilsna människan. Lerkärlet. Vad är det? Vad är lerkärlet för någonting? Lerkärlet var ett bruksföremål på den tiden. I vår bild så kanske det lätt blir något slags vackert polerat föremål. Eller så, det kanske blir porslin av det här när vi läser det. Men så var det ju inte då. Lerkärlet var ju det man använde för att ha vardagsvarorna i. Det var ju ett bruksföremål som man använde, och ibland så gick det sönder. Det var väldigt skört. Tappar man det så går det sönder. Pang. Så det är ett bruksföremål. Jag funderar på vad ska man likna det vid idag. Vi använder ju inte lerkärl. Det kanske är ett tetrapack. Det kanske är det. Han liknar oss. Vi är tetrapack allihop. Vi är enkla grejer, vardagsföremål som vi använder varje dag. Det är vi människor. Och i de enkla vardagsbehållarna, där har Gud lagt ner hela sin kraft. Och det är ju svindlande att han valde den vägen. Att han inte valde något annan väg, så att säga. För det här är ju bräckliga kärl. Det är ju det som är poängen i det här. Ett lerkärl kan gå sönder. Men just i oss så har Gud lagt ner kraften. Och själva poängen är ju att det är innehållet som räknas. Vi får vara bärare av Guds ande. Vi har liv i oss. Det är Guds egenskaper som han beskrev sig med de andra kontrasterna. Det finns nu nedlagt i oss i dessa bräckliga kärl. Och det betyder att vi ska inte vara försagda. Vi har evangelium för den här världen. Vi ska sträcka på oss. Vi ska kliva ut i det här samhället och säga, vi har liv. Visst, vi är bräckliga. Vi är bara några tetrapack allihop här. Men vi har ett innehåll som gör skillnad i den här tiden. I senaste numret av Dagen, eller jag vet inte om det senaste, men något av de senaste, så skriver Emil Mattsson, som är föreståndare av Göteborgs räddningsmission, en fantastisk krönika där han liksom ropar ut och säger, det är dags för kyrkan att kliva fram. Och han skriver så här: vi kan inte sitta kvar på åskådarplats och hoppas att samhällets problem ska lösas av någon annan. Vår värld behöver mer av tro, hopp och kärlek, och kyrkan är i all sin bräcklighet en av få institutioner i samhället idag som kan vara med och förmedla dessa levande ord. Och hela hans text där handlar om, kliv ut! Vi har evangelium. Det finns en värld som behöver evangelium. Kliv ut och gör det vi är sagda att göra. Och vi ska inte vara försagda att vi är de här enkla kärlen. Det kan vi liksom, det får vi bära varandra i. Ingen kan berömma sig av någonting. Och vi ska inte tro att det är först när vi har blivit vackra kärl, porslinskannor, det är då vi kan göra det här. Nej, vi kan göra det här nu. Vi behöver inte vänta någonstans, utan... Och det är det som Paulus beskriver. Hans liv hade allting. Det var inte polerat på något sätt. Och han säger, jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Det är det vi har. Det är innehållet i de här behållarna. Det var första kontrastparet som handlar om människan. Det andra, där har vi lerkärl och kraft. Det andra som han går in på, det är också det här med att vi ska, han kontrasterar dolt och öppet. Dolt och öppet. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Och det står att jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen, och överlåter det Guds åsyn åt varje människa att bedöma det. Han liksom låter det här, de här bilderna gå emot varandra. Och hur ska vi ha det? Hur ska vi ha det i vår kyrka idag? Ska vi låta evangeliet vara dolt eller ska det vara öppet? Och den här lilla meningen, om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Den meningen, den tål att idisslas på kanske flera dagar. Kanske låta den sjunka djupt in i oss. Och låta den Guds tilltal drabba oss i det. För det, vi hade en bönedag i personalen i EFK. Och då tog vi den här texten och bara lät människor läsa den. Och ta den inför Gud. Och några blev så drabbade, liksom började gråta i det här, för Guds ande vidrörde dem och just de här orden. Men om mitt evangelium, jag som människa, om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Alltså Gud har ingen annan väg än genom oss. Om det är öppet i mitt liv, då är det också öppet för dem som inte har mött Jesus än. Och det är liksom, när vi låter oss drabbas av den sanningen, så är det liksom lite omskakande. Den är ju liksom, ja men då finns det ett ansvar. Det landar in hos mig. Det landar hos mig som individ och hos oss som kyrka. För vi vill inte vara människor som låter det vara dolt. Vi jag är förundrad över den berättelsen ni berättar om hur Gud har berört människor i den här församlingen. Och det är ni ett föredöme i, för att det kommer att sprida sig. Och vi vet att många andra församlingar har varit med om samma sak. Och jag har själv känt, vi var ett antal personer i Östersund som kände att vi hade hamnat i ett läge där kyrkan började bli bara inåtvänd. Bara titta på sina egna behov. Istället för att vara en kyrka som, där evangeliet är öppet och inte dolt. Och vi gjorde, några församlingar i Östersund valde för ett par år sedan att fira gudstjänst i en nedlagd nattklubbslokal. Vi fick för oss det. Liksom. Ja, men den stod helt tom. Det skulle vara spännande. Vad händer om vi firar gudstjänst där en gång? Och det som hände då hos ett antal av oss, det var att Gud satte in ett märke på ett gott märke, ett gott DNA, och sa att ni finns ju till för den här staden. Det var som att jag hade glömt bort det. Det var som att jag hade bara vecka efter vecka tillfredsställde den inre kyrkans behov. Och så var det som att Gud väckte oss i det. Men vänta nu, vi finns ju till för den här staden. Vi är ju sända till den här staden i den här tiden. Och det gick inte ur. Och vi har börjat att förlägga saker på ställen där människor känner sig trygga. Och de känner att här kan jag vara med. Vi kan ha alfakurser på Wayne's Coffee. Eller alfakurser på före detta nattklubbslokaler. Inte för att vi tycker det är roligt som kristna bara, utan för att människor ska känna sig att här kan jag ta emot evangeliet, här kan jag bli berörd och det blir enklare för mig. Evangeliet blir öppet. Och det måste inte betyda att man ska byta lokal. Det är inte det som är poängen, utan poängen är att göra det, att öppna upp det här, att låta evangeliet inte vara dolt längre. Och Gud väcker oss i det här. Och jag tror det finns ett tilltal. Gud sänder olika människor. En sån som Gud använder mycket idag är ju Sebastian Staxet. Killen som hade problem med droger, gjorde musik och var inne i mycket hat och våld, men som nu är en frimodig kristen och som Gud använder för att på något sätt väcka oss som kristna. För han kliver ut i arenor och i miljöer som inte vi kristna har varit i under lång tid, och vi växer i det. För vi tänker, ja, men kan man göra så? Kan man kliva ut på, nu i helgen har de haft i Örebro en kampanj, Stora torget där, var 4-5 tusen på torget. Ja, vi kan prata om evangeliet här, det kan vara öppet. Och det är inget konstigt, och han kan sätta sig i någon morgonsoffa i tv eller, och bara prata om, ja, men Jesus Kristus förvandlade mitt liv. Och vi bara rycks till, ja, man kan prata om Jesus på det sättet. Man kan göra det. Man kan prata om det öppet. Det behöver inte vara någonting som vi smusslar med på något sätt. Utan Jesus Kristus förvandlar mitt liv. Och det väcker respekt hos människor. Och jag tror att Gud låter stenar ropa. Låter för att väcka oss som kristna. Och en sån sten som ropade fick vi med om. Jag och min fru, när vi lyssnade på ett radioprogram som heter Människor och tro. Har ni lyssnat på det någon gång? P1. Det kan innehålla allt möjligt om alla möjliga religioner. Och jag har ingen koll på innehållet i övrigt egentligen. Men just det tillfället så lyssnade vi. Och det tillfället så beskrev det. De försökte fånga svensken. Vad tror svensken på? Och då kallar de det: svensken tror på notismen. Alltså, de hittade på ett nytt ord. Notismen, vad det? Jo, jag tror på något. Och så benämnde de det. Och det de sa då i det här programmet, sa att i såna här stora undersökningar så visade det sig att 60-70% av svenskarna säger sig tro på något. Och det betyder att man tror på någonting som är som är mer än det jag ser. Jag tror på en verklighet som en andlig verklighet, men de är inte beredda att beskriva det riktigt som Gud. Och att det är en tro på Jesus Kristus. Men de här som hade programmet, de var förundrade. För de trodde att svensken var mer sluten. De trodde att svensken var mer klar på något sätt. Och inte räknade med en annan verklighet som påverkade deras liv. Och i det här radioprogrammet så när de hade öppnat telefonslussen och människor började ringa in, då var det en flod av människor, jättemånga människor som ringde in och som beskrev den här tron som de hade. Ja, men jag tror att det finns något, jag tror att det är någonting där. Och de här reportrarna sa då vid TV, det är som att vi har kommit åt en underjordisk stor flod i vår svenska, liksom i svenskheten, som vi inte visste fanns. De här reportrarna var lite förundrade över det här. De trodde att det fanns inget i den här öppenheten. Och när jag hörde det där så tänkte jag, wow! Alltså, det finns en öppning för evangelium som är större än vad vi tror. Och i det så behöver vi som kyrka kliva fram och säga, här, välkommen. Det finns ett evangelium som pratar om att du kan gå från mörker till ljus, från död till liv. Och i Evangeliska Frikyrkan har vi sagt att vi vill vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar. Alltså missionella församlingar, det är ett begrepp som talar för att vi ska ha ett synsätt på oss själva där vi ser oss som sända till den här världen. Att vi har ett uppdrag att ge evangelium. Att vi finns inte till för oss egen skull bara. För att vi ska få våra egna behov uppfyllda. Utan vi är sända. Missionsuppdraget är i centrum. Och vi ska ge det öppet till den här världen. Och det är en upptäcktsvärld, tror jag, vi behöver göra gemensamt. Vi behöver hjälpa varandra, inte bara som individer utan tillsammans. Att liksom återupptäcka det. Att bli missionella. Vi vill ge evangelium. Och vi behöver komma ut i zoner där vi inte känner oss helt komfortabla, tror jag. Vi måste komma ut i zoner där vi möter människor och vet inte riktigt hur gör vi här. Både privat och som gemenskaper. Vi bjöd hem några på påskfest här. Vi har ett antal människor som har kommit till tro sista tiden. Vanliga liksom östersundare, säger så. Födda i Östersund och bott där hela livet. Då, som har kommit till tro till Jesus nyss. Och så bjöd vi hem 10-tal sådana till en påskfest. Och det märktes direkt att när vi väljer att bara bjuda hem människor som vi känner sedan förut. Som är uppväxt inom kyrkan och som kan de kyrkliga referenserna. Och liksom, då vet vi hur vi ska bete oss. Men plötsligt kommer in människor som är alldeles nya i tron. Och när vi säger välkommen på påskmiddag. Då känner de att det är fest. Det är en helt annan attityd. Och vad ska vi prata om? Ingen aning. Och jag känner liksom, en av killarna, han kom in med, han hade ingen koll på liksom att vi kanske är lite begränsade i det här med alkohol och så här, utan han hade med sig 4 flaskor vin och liksom tänkte att nu är det fest, påskmiddag hos Hanna och Ingmar, kul. Och jag känner liksom, ja men nu när vi inte är riktigt säkra på hur vi har människor där som inte har de här koderna som vi har haft sen förut. Då kanske vi är på rätt väg. Då kanske när vi börjar steppa ut i zoner. Där både i våra egna relationer och som kyrka. Där evangeliet blir öppet. Där satt vi på middagsbordet. Det var människor som inte var kristna. Det var människor som precis hade tagit emot Jesus. Och människor som hade gått med Jesus i 30-40 år. Och och mitt i den här röran när vi pratar om det här är Jesus gjort i mitt liv, vad händer där, och den som inte är kristen, den bara får följa med här liksom. Här är, de verkar tro på det här. De verkar liksom mena allvar. Då blir det spännande. Då lever vi i den här zonen där evangeliet inte längre är dolt. Och en av killarna som går Alfa, som en kille som är psykologstuderande i Östersund, han intervjuade vi vid avslutningen av Alfa för alla, för 30 personer. Så frågade han som intervjuade, vad har Alfa betytt för det? Han bekänner sig fortfarande inte riktigt som kristen. Men han kom in i Alfa-kursen bara för att han tyckte det var intressant med det här med intellektuellt bearbeta tron och sådär. Och han förut hade varit intresserad av österländska religioner. Men här har jag fått uppleva vad kristen tro är. Och så sa han så här, jag kanske är kristen. Gud gör någonting i hans liv när han får vara mitt i det här. Och Gud kallar oss ut till slut att göra evangeliet synligt igen. Nu kan man nästan använda någon sån här Trump-grej här. Make the gospel visible again. Det är vårt uppdrag tillsammans. Och varför ska vi göra det? Jo, för det hade vi den första delen, va? Vi har det största budskapet. Vi har Jesus Kristus att ge till människor. Så låt oss göra det synligt. Nu ber vi tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för att du drabbar oss. Tackar dig för att vi får vara enkla lerkärlare. Det är inga flashiga liv som vi lever, Herre. Vi vet det. Och det finns massa sprickor i mitt liv och i alla våra liv, Herre. Men tackar dig för att du ger oss det här största uppdraget. För du har tagit emot oss, Herre. Och vi är så glada för det. Och vi vill ge det vidare. Vi vill ge det öppet, Herre. Vi vill spränga ramarna av vad som är möjligt. Kalla oss ut i zoner där vi inte har varit förut, Herre. Kalla oss ut i relationer, i uppdrag, i mötesplatser, som församling. Där vi inte har varit förut, Herre. För att du vill möta människor idag, Herre. Det är allvar nu. Människor behöver dig, Herre. Och det finns den här längtan. Hjälp oss att ha tro för det. Hjälp oss att liksom inte begränsa dig i det du har gjort förut. Utan vi kan få se nya saker, Herre, som vi inte har sett förut. Tack för det du har gjort i den här församlingen. Och berört så mycket människor. Jag ber om ett fortsatt flöde i det, Herre. Och låt det inspirera massor av människor i det. Tack för att du drabbar oss idag, Herre. Kommer med din ande, Herre. Amen.